Det är en motsatsen till alltså tyst och stark. Det är att man är liksom högljudd och svag.
Ja. Mm. Ja, det är där vi har hamnat kanske.
Lars Åberg är journalist och författare. Han har tidigare utgivit över 20 böcker, bland annat 3 mycket uppmärksammade och hyllade böcker om hur migrationen har förändrat Sverige. Framtidsstaden som kom 2017, Landet där vad som helst kan hända kom året efter och All Inclusive som kom 2019. Nu läser jag bara baksidestexten här, den slappaste presentationen någonsin. Och nu är du aktuell med boken Mest kränkt vinner som ges ut på Karneval förlag. Välkommen Lars Åberg till Rak Höger.
Tack så mycket.
Någonting som du gör i den här boken som kanske inte har varit det vanliga, det är ju att det går lite åt olika håll. Vi alla kan ju känna oss kränkta. Alltså om man inte ska försöka stå över tidsandan utan tänka att man är en del av den, så kan man säkert komma på hur man själv då tycker att just min specifika kränkthet, även om man aldrig skulle formulera det så vad gäller sig själv, hur den trumfar då. Men att det blir någon sån här, om man är feminist till exempel, då befinner du dig väldigt ofta i en konstant backlash mot kvinnors jämställdhet. Det kan vara att en delstat i USA, det är svårt att göra abort där, då är aborträtten hotad även i Sverige. Du är alltid utsatt för det där. Och är du man då, så tycker man ju, är det många, och jag själv har säkert gjort mig skyldig, jag tycker att de perspektiven är inte tillräckligt uppmärksamma. Varför är det ingen som lyssnar på det? Sådär. Det är inte bara begränsat till, så att säga, identitetspolitiker eller vänstern enligt dig, utan det här är någonting som är bredare än så.
Ja, alltså jag tror att man, om man bara känner efter, så kan man ju hitta exempel på där man har blivit kränkt och där man borde ha blivit behandlad på ett annat sätt, eller där ens kunskap eller förmåga har blivit undervärderad eller man har inte ens uppfattat att den fanns.
Mm.
Så att det är ett outtömligt ämne, tror jag, på det sättet. Och det blir ju nästan, det blir någon slags ett ställe som man kan rädda sig över till. Va? Den här, när saker går en emot eller de i alla fall inte går precis som man vill, så beror det förmodligen på att någon har kränkt mig. Mm. Och det är återigen, det ligger en väldig styrka i det här, just för att om man påstår sig vara kränkt så måste man respektera den känslan. Och det formuleras ju i många värdegrunder också, det här på universiteten bland annat, att om du anser dig diskriminerad, den som anser sig diskriminerad har rätt. Alltså utgångspunkten är att den känslan är riktig, och då måste universitetet i det här fallet då ta sig an detta och kolla upp om det verkligen stämmer och vem det var som var skyldig. Mm. Jag träffade en dansk journalist bara för en vecka sedan.
Det låter oroväckande.
Ja, på en stor tidning i Köpenhamn. Och han berättade då att det finns på tidningen en värdegrund som säger just detta, att om någon anser sig ha blivit dåligt behandlad, så har han eller hon blivit dåligt behandlad, och då måste tidningsledningen ta sig an detta.
Mm.
Så det är nedtecknat som någon slags fundament för tidningens verksamhet. Och det är klart att det spelar väl över sen i journalistiken, kan man tänka sig. Och journalistiken söker ju gärna upp svaga personer som på något sätt har kommit i kläm och som slåss mot systemet eller mot någon elak myndighet ofta. Mm. Det är väl tacksamt att skriva om sånt. Mm. Och det är ju en impuls som journalister har att vara en svagest parti. Och då, det kanske också stimulerar benägenheten att känna sig kränkt. För det kan vara ett sätt att bli uppmärksammad.
Det är som en... Du tar upp det som det kränkfria samhället som ett mål. Det här är ju då kränkfria arbetsplatser. Det man tänker är ju hur nytt ändå det är med de här begreppen och med också att hela tiden prata i termer av diskriminering. Att vi har diskrimineringslagen i Sverige, tror jag, tillkom 2009. Och man undrar, hur gjorde folk innan man inte hade de här målen och värdegrunderna? Var det så att man bara gick runt och var ett rövhål och kom undan med det hela tiden? Det är klart att folk, det skedde, men det har gått att fungera med andra människor innan också.
Ja, jo, det har ju. Även om det fanns sådana som min farmor då som kanske hade behövt prata om det med just någon. Det.
Ja.
Det finns ju den sidan också. Men det är klart att det har funnits ett socialt samspel före 2009 där människor har kunnat hantera sina dåliga relationer.
Mm. Om man tar då det här med att man inte får, alltså om någon har blivit upplever sig diskriminerad, så har det skett och så måste man ta det på allvar. Då är det ju också det finns nästan som en motsvarighet till det här med att om du ska få extra hjälp i skolan ibland, så krävs det att du har en diagnos. Då lösgörs resurser. Aha. Så att det finns ett incitament att ditt barn får en autismspektrum tillståndsdiagnos eller en ADHD-diagnos. Inte för att föräldrar önskar det, men om barnet har problem på olika sätt eller dyslexi, då får du mer tid till prov. Med det här sagt, det finns barn som har verkliga problem, och det är snarare så då att man kanske skulle tänka att okej, om de har ett extra behov så ska man försöka ge dem mer resurser, men det är inte så det funkar i realiteten, utan det är knutet till att du har en diagnos. Och så här är det ju lite då med att om du är den här kränkta eller diskriminerade, plötsligt så börjar organisationen anpassa sig eller samhället anpassa sig. Det är ett incitament då för att du ska uppleva situationer på det sättet.
Ja, det har ju blivit så att hela systemet måste hjälpa de här personerna som då är på allvar eller föregivet utsatta då för dålig behandling någonstans. Och jag tror jag citerar i boken en amerikansk filosof som heter Susan Neiman, som har skrivit en bok där hon talar om en skog av trauman. Och det är, man ser den framför sig nästan.
Ja.
Man kliver ut på morgonen, ut på stan, och alla är på något sätt traumatiserade. Det är ju också ett begrepp som det har gått inflation i.
Mm.
Trauma var ju tidigare någonting som, antingen var det rent ett sjukvårdsbegrepp. Mm. Eller så var det någon som hade genomgått några fasansfulla upplevelser.
Mm.
Tortyr eller vad som helst som hade satt djupa spår. Men nu kan man ju bli traumatiserad över att bli rött ljus precis när man skulle gå över gatan.
Mm.
Ungefär.
Det är som en fattig dom i hur vi förstår oss själva på något sätt. Det är vad gäller trauma, kränkthet, diskriminering, förfördelad, alla de här upplevelserna. Det är inte det att det inte finns negativa upplevelser eller att de inte påverkar en, såklart de gör. Men jag tänker på liksom, ta en sån sak som PTSD, att det var liksom, de allra flesta människor tar sig igenom även de hemskaste upplevelser utan att få PTSD. Och det betyder inte att upplevelsen eller att det svåra i det var mindre svårt, utan det att människor vi motståndskraftiga. Det finns en berättelse som vi har haft tidigare om oss själva på just de här sätten, att man klarar mycket. Och nu är det, låter det, när jag säger det, man hör att det låter som att man försöker att förminska någons upplevelse. Samma sak om du blir kallad något rasistiskt eller något annat som är väldigt kränkande för dig. Det är klart att det finns en nivå där liksom, om man tar, om du är jude på 30-talet i Tyskland, det är en nivå. Det är en annan nivå i Sverige idag, liksom när du, om du tillhör en minoritet till exempel. Men de här skillnaderna suddas liksom ut i det här att att uppmana människor att rycka på axlarna eller borsta av sig, det är okänsligt, för det är liksom en då är det nästan som att man då trycker undan hela den
här kulturen. Ja, då är man någon slags översittare nästan.
Mm.
Och det finns ju inga gränser kring de här begreppen. Alltså, när börjar och slutar kränktheten? Den är ju återigen den egna upplevelsen, är den sanna upplevelsen.
Mm.
Och därför kan du också bli traumatiserad av att vattnet i kranen är för kallt. Eller, alltså, någonting som är väldigt bagatellartat kan växa till någonting väldigt stort om du tror att du har någonting att vinna på det, eller i alla fall kan ta dig ur den här hjälplösheten som du kanske känner.
Mm.
Och sen, jag understryker ju det i boken, att det finns ju människor som verkligen är kränkta. Det måste man ju betona, det här är inte någonting som är påhittat.
Mm.
Utan, men var gränsen går sen när man som lämnar den verkliga kränktheten och blir en artificiellt kränkt person, det går ju inte att sätta fingret på det riktigt.
Men det var någonting du sa om journalistik, att man gillar att ställa sig på den svages sida.
Mm.
Det finns ju i alla verksamheter och yrken någon slags grundläggande teologi eller ideologi om hur världen funkar. Och just det här underdog-perspektivet, eller att den svage mot, alltså David mot Goliat, så undrar jag, finns det ens något alternativ? Finns det ens en väg ut ur det här underdog-perspektivet, ur det här liksom mest kränkt eller först kränkt vinner? Det är, liksom, är det tävling mellan olika kränkthetsgrupper då, som man kan se?
Ja, det finns någon slags hierarki här på kränkningsområdet. Ja, alltså det har ju varit nästan en galopperande galenskap, kan man ju beskriva det som då. När någonting sånt här sätter igång så rullar det ju på. Det är ju väldigt, det är väldigt svårt att stoppa det antagligen, men man får väl... Jag tror att man måste ställa konkreta frågor och försöka få folk att bli tydliga i så fall med vad det är de upplever som orättvist.
Mm.
För som sagt, vem som helst kan ju bli kränkt av systemet också och definiera systemet på olika sätt. Det kan ju vara, systemet kan vara kapitalismen, men det kan också vara myndigheterna, det kan vara kyrkan, det kan vara... min granne som har en stor hund som jag är rädd för, eller vad som helst. Alltså det, så att men jag tror man måste börja någon gång och definiera lite mer vad vi pratar om. Väldigt mycket är ju symbolprat och symbolhandlingar i både i samhällslivet och i politiken.
Mm.
Så det kanske är vägen fram. Jag vet inte, jag har inte tänkt igenom det här. Jag har mer reflekterat över att det är så.
Mm.
Och så räddar jag mig in på den här journalistiska positionen då, att ja, men min uppgift är inte att tala om hur man ska göra, jag bara beskriver.
Mm. Men du har haft en... Förra gången du var med i podden pratade vi en del om Vilda Västern, ska man väl kalla det, men du har varit mycket i USA och skrivit om amerikanska urinvånare, det vi kallade indianer förut, och cowboys och sådär, men där finns det ju, och även i den här boken så dyker det upp, och Cormac McCarthy dyker upp, min favoritförfattare, i allt det där så finns det ju en, vad ska man säga, det mest osvenska man kan tänka sig. Och det är ju någon som, med dagens Sverige i alla fall, någon som klarar sig själv. Det spelar ingen roll om du är kränkt eller inte. Det finns ingen som bryr sig om du är ute i Montana med liksom, med, vi pratade lite om hästar och vildhästar. Men bryr sig om du är kränkt där? Liksom, säg det. Ska du säga det till prärien? Ska du säga det till bergen? Vem kommer bry sig? Det finns ett sånt ideal av att du är stark, liksom, du klarar saker själv. Kanske tillsammans med andra starka människor som klarar saker själva. Sådär. Men liksom, do it yourself och sådär. Och det känns ju som antitesen verkligen till... Ja, för det här liksom, skulle man ju söka ett bidrag för förening för hur man kan tämja vilda. Alltså vi måste ha, det måste ske på ett etiskt korrekt sätt. Det måste vi ha liksom ett antal forskare, måste ha liksom hästpsykolog och
alltså det är så här, utbildade handledare, ja,
pedagoger, hästpedagoger och liksom alltså det, men det är en antites till hur vi är här. Vi behöver bidrag, vi behöver liksom erkännande från myndigheter. Vi vill ha mer inblandning.
Jo visst, nej, men det där är ju, det är ju ett nybyggarideal som fortfarande finns. Men det finns ju också helt andra ideal i USA, eftersom mycket av den här offer- och kränkthetskulturen kommer ju från USA, eller formuleras i alla fall via amerikanska kanaler.
Mm.
Och vi har ju en tendens att ganska osjälvständigt plocka hit tankar som fanns förra året i USA och implementera dem här. Och sen i Sverige är vi ju, alltså det är ju en längre historia av att vi...
Hej, Ivar Arpi här. Vi på Rak Höger får inget pressstöd. Vi tar inte emot pengar från någon intresseorganisation eller lobbygrupp. Så det är endast tack vare er prenumeranter som vi kan fortsätta vara självständiga röster i en konform samtid. Men för att det ska fungera behöver en del av er som inte redan är det bli betalande prenumeranter. Och som betalande prenumerant får du även möjlighet att ställa frågor till gäster, kommentera artiklar och poddar, samt även läsa texter som ligger bakom betalväggen. Dessutom ingår podden Under all kritik som jag har ihop med Anna-Karin Windham. Så gå in på enrakhoger.se/subscribe och välj vilken prenumeration som passar dig bäst. För 5 euro i månaden eller 50 om året får du tillgång till allt material på Rak Höger. Vi hörs nästa avsnitt igen.